Du lyssnar på det 44:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och med mig, mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet, Olof, the big dog of Venice Svensson. Hur är läget?
Jo, det är bra.
Ja, har du vänt på dygnet än?
Nej, inte mycket alltså. Eller det börjar närma sig. Igår, eller ja, sov väl mellan 10 och 4. Okay. Men det är ju bra, för då kan man ju sitta och kolla på lite morgonbaseball.
Ja, exakt. Har du sett något roligt?
Ja, men jag såg lite igen på Arizona och tyvärr kanske förlorade mot San Diego en tight match.
Ja, men vi har ju faktiskt väldigt mycket att gå igenom idag. Vi ska prata dopingavstängningar, homeruns och vi ska väl också lotta ut 2 jerseys, va?
Ja, men det stämmer. Det är ju otroligt spännande.
May the force be with you. Vi kör igång, va?
Det gör vi.
Ska vi börja med lite nyheter och vad som är aktuellt den här veckan? Vad har du där?
Ja, vi får väl börja med lite tråkiga nyheter då. Vi fick reda på här i, vad var det nu? Onsdags? Eller tisdags kanske var.
Ja, jag tror han fick reda på det i måndags till och med.
Ja, Pittsburgh Pirates centerfielder, nyblivna centerfielder får man ju säga. Starling Marte åkte dit för doping. Alltså, vad heter det nu? PED. Mm. Och fick 80 matcher direkt i avstängningen.
Han var ju lite vice face of the franchise där ju.
Ja, precis. Han hade ju inför den här säsongen faktiskt petat ut storstjärnan Andrew McCutchen ut på right field, va? Och tagit centerfield-positionen.
Ja, när han gjorde debut för sitt Pirates så slog han faktiskt en homerun i sitt allra första at-bat.
Ja, bara en sån sak. Ja. Och, nej, men det här är ett hårt slag för Pittsburgh såklart, som har börjat ganska skakigt får man ju säga. Så förra året så var ju deras bästa spelare offensivt. Han hade ett batting average på 311 och bland annat 34 dubblar och 47 stulna baser.
Mm.
Så att det i kombination med att, som jag nämnde då, att de precis har gjort om sitt outfield. Där McCutchen gick ut på right, Gregory Polanco gick från right till left och så Marte då från left till centerfield. Gör ju att det, ja, sätt lite griller i huvudet på managern eller coachen Clint Hurdle.
Tanken var ju, det är väl fortfarande tanken så att säga, att det här är en spelare de ska bygga kring. Han skrev ju ett guldkantat, jag tror det var 7-årskontrakt 2014 som kunde bli värt 53 miljoner dollar.
Mm, om, precis.
Ja, och ja, det hette ju att det var another great day for the Pittsburgh Pirates and the Starling Marte family alltså, och ja, i måndags var väl ingen riktig great day för hela den organisationen.
Nej, det får man ju säga. De har ju investerat ganska mycket. Jag tror att han har varit i deras organisation sedan han var 18, va?
Mm.
Och tagit sig upp i farmasystemen då för att slutligen då breaka förra året, tror jag var det förra året.
Mm.
Och det, gör att det blir svårt med ersättare till exempel. De kallade upp José Osuna från deras AAA-lag då, Indianapolis.
Mm.
Och ja, har de senaste 2 matcherna efter hans avstängning då spelat med Adam Frazier och John Jaso på right field. Men de har väl ingen naturlig ersättare direkt, tror jag.
Nej, de har ju ett annat problem där han, var det sydkoreanen Jong-ho Kang, han åkte ju fast för rattfylla här i Sydkorea under off-season och får ju inget visum att ta sig in i USA. Så att, ja, jag läser någonstans att de här 2 avbräcken då, alltså Jong-ho Kang och senast nu Marte, det är ju, de avbräcken tar ju ner klubben från en beräknad säsong med 82 vinster ner till 79 och ja, det kan vara skillnaden att vara med i ett race i slutet här.
Ja, men visst är det så, och vi får ju säga att David Freese då, han har ju fyllt tredje baspositionen berömvärt ändå, men det gör ju att alltså, redan innan Martes avstängning så hade ju inte Pittsburgh ett jättedjup i sin lineup.
Nej.
Och det här hjälper ju inte direkt.
Men David Freese är nog ingen spelare som kommer hålla hela säsongen. Han är ju ändå till åren, eller
ja,
hur?
Precis. Så att det blir tufft för Pirates, tyvärr. Mm. Vi fick ju lite reaktioner på Martis avstängning också från några spelare. Till exempel Jake Diekman som är reliever i Texas. Han tyckte ju att man måste ta krafttag mot dopningen och hit them where it hurts, alltså att ta pengar av dem. Marty kommer ju att tappa 2,5 miljoner dollar då i och för sig under sin avstängning, men det är ju lite småpotatis i Major League Baseball-världen. Utan han tyckte att man skulle gå på minimilön resten av sin karriär om man åker på en dopningsavstängning. Och sen så sa ju då Anthony Rizzo, första basman i Cubs, att för det första så såg han Martys ursäkt, för han sa att han råkade få i sig preparatet. Men sen fortsatte Rizzo med att kritisera MLB för att de är alldeles förvekade när det gäller att de ska upprätthålla sin drug policy, och berättar att han till exempel inte har blivit testad en enda gång den här säsongen.
Nej, så att, nej, det är ju lite skrämmande, men ja. Men det har ju blivit lite hårdare tag, även om det givetvis kan ta sig med ännu hårdare hårdhandskar. Men det här ligger väl i linje. Förra året var det väl Dee Gordon och Chris Colabello som fick exakt samma typer av avstängningar, va?
Ja, men precis. Och den här säsongen inleddes ju faktiskt med att relief-pitchen José Domínguez i Giants för andra gången blev avstängd. Och då åkte han på 162 matcher.
Ja.
Så att, ja. Gör man det för andra gången, då slår det väl hårt. För det, då tappar man ju lön för ett helt år. Men 80 matcher är kanske lite för vekt. Sen så innebär det ju här i Fredo att om nu mot all förmodan Pirates skulle gå till slutspel, så får ju inte Marty spela. Jag tror de gjorde något tillägg till sin drug policy 2013 eller 2015 om att en dopespelare får inte spela slutspel. För Marty är tillbaka efter All-Star Break, tror jag, någonstans där, va?
Ja, exakt. Man kan jämföra det här med 2003, då åkte faktiskt 73 spelare fast med nandrolon i kroppen.
Åh, herregud, ja, men då är det ändå en avsevärd förbättring, får vi säga.
Ja, för att så att säga, testningarna, även vad Rizzo sa, så har ju de ökat. Men de var ju inte så mycket 2003, men ändå så åkte 73 spelare fast. Ja, vad kan vi mer säga? Alltså, ja, det är ju allra mest synd för Pirates, så att säga. För de har då satsat alla de här miljonerna.
Mm.
Men frågan är ju nu, alltså, hur bra är en ren Starling Marte?
Ja, det är det vi inte riktigt vet. Det får vi kanske reda på då efter All-Star Break. Men om vi går till lite roliga nyheter då, vad har vi mer?
Ja, jag vet inte. Vad har du på listan?
Ja, jag har ju då Drew Storen.
Ja, han gjorde ju det här som vi pratade om för några avsnitt sen, va?
Ja, en immaculate inning.
Ja, han lyckades då bränna 3 spelare med bara 9 kast, 9 strikes alltså.
Precis. Och det har ju faktiskt bara hänt 80, det här var 82 gången tror jag i hela MLB-historien.
Mm.
Och senast var det,
ja, på, var det inte 4 juli lämpligt nog?
Ja, just det. Visst var det.
Jag minns inte vem det var där nu, men
nej, det här var 4:e gången i Cincinnatis historia.
Okej.
Okay. Så det var lite roligt.
Mm. Ja, absolut. Jag såg en liten notis också, för vi har pratat om honom. Veckans födelsedagsbarn, han fyller år nu på fredag. Jesse Orosco, 60 år. Kommer du ihåg han? En vänsterhänt pitcher som har spelat för typ alla klubbar. men mest för New York Mets tror jag, han var i 8 år.
Ja.
Och det som är coolt med han debuterade 1979 och spelade sin sista match 2003.
Oj. Ha?
Så det är 46 år gammal, så pitchar han fortfarande. Så att han var lika gammal som Nolan Ryan, en annan legend, när han slutade.
Ja, just det, Mr. No-Hitter.
Ja, och det som är roligt med Jesse Orosco är den pitcher som har varit med i flest matcher av alla pitchers. 1252 stycken.
Åh, herregud alltså.
Ja, så grattis på födelsedagen, Jesse Orosco, va?
Ja, det får vi se. Congrats.
Ja, var det något mer? Jag tror, var det inte Bryce Harper som har varit i och slagit?
Ja, han är ju i hetluften, stekhet får man nästan säga. Han slog ju 2 homeruns i natt mot Atlanta när Washington krossade Braves. Mm. Och bland annat en Grand Slam då. Och i söndags tror jag var, va, så slog han en 3-run walk-off homerun. Visst var det så? Eller var det måndags?
Nej, men jag tror det var i söndags var det. Mm. Söndagskväll, yes.
Så han ligger ju på 6 homeruns nu och en pace på, jag gjorde en liten snabb huvudräkning där, på strax över 60 någonting.
Ja, men det är coolt. Och ja, vi får väl se. Tills han börjar möta Chicago Cubs, det, då kastar de väl bara walks på honom, va?
Ja, just det. Var det förra säsongen han fick 6 walks eller någonting? Eller?
Ja,
han fick inte
ens
att bat i alla fall.
Nej, exakt. Vi får väl se hur pitchers gör framöver om han fortsätter med den här homerun-takten. Då blir det väl troligtvis så att han inte får så mycket bra att slå på.
Nej, tyvärr är det så. Annars den här veckan då, man ska lyfta fram några lag som har varit extra bra, så är det väl New York Yankees och Seattle Mariners som bägge har gått 5-1, alltså 5 vinster och en förlust.
Ja, sen vårt senaste avsnitt, ja.
Ja, och där får man ju säga att Yankees verkligen vaknat till liv. Jag tror de är 9-1 på de 10 senaste, och fram till onsdags när de förlorade mot White Sox så hade de 8 raka vinster. Och ja, där är ju Chase Headley till basmannen och Starling Castro som är råheta. Men även Aaron Judge, jättebabyn, har ju 4 homeruns och 11 RBIs.
Ja, nej, men det, de ser starka ut. Ja, men ska vi avsluta det här segmentet med att jag ropar batter up?
Ja, det gör vi.
Ja, det har blivit dags för dig att gå upp och svinga på 1 av 3 val här.
Yes.
Är du redo?
Jag är född redo.
Ja, det vet jag väl.
Shoot!
Mm. Och det är faktiskt så att vi börjar en ny era här i podden idag.
Mm-hmm.
Du ska klura ut vilken ballpark det är som jag söker här.
Oj då!
Ja, och jag kallar den här nya eran för Tjena Arena. Va?
Välkommen till Göteborg.
Yes. Då ska vi se. Så då ska du försöka klura ut det här, men du har ju så att säga 3 strikes på dig.
Okej.
Okay. Mm. Så vilken arena kan det här vara? Här kommer en fastball, up and in.
Ja.
Laget, eller rättare sagt organisationen som spelar här, har tidigare haft bland annat Fenway Park som hemmaarena. Laget kallas också i folkmun för The Team of the 90s och America's Team.
Mm-hmm, jag har en liten aning här kanske.
Mm, men du kanske ändå håller i?
Ja, jag vill inte gå fel.
Här kommer den andra striken då. En change-up på the outer side of the plate då.
Mm-hmm.
När den byggdes kostade den i runda slängar 5,6 miljarder kronor.
Åh, oh, herregud. Är det många vallen?
Ja.
Jag tittar in den också, men nu får jag svinga på tredje pitchen här.
Ja, vi får se då. Den tredje, en hanging curveball. Panrust Trusk heter arenan om man slänger om bokstäverna lite hit och dit.
Okej.
Okay. Panrust Trusk.
Då får vi gissa på den nyinvigda SunTrust Park för Atlanta Braves. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Yes. Helt rätt.
Vad heter den där akronymet nu?
Panrust Trusk. Ja, men då har vi ju kommit in till vårt huvudsegment kanske, där vi tänkte prata om ett lag den här veckan. Vilket lag ska vi jinxa den här veckan, tycker du?
Precis. Ja. Ja, det får ju bli Baltimore Orioles då.
Ja, de som leder American League East ska vi väl titta lite närmare på.
Mm, de har ju inlett väldigt starkt, precis som de gjorde förra året. Så inledde de med 7 raka vinster, tror jag.
Ja, nu har de 9 vinster och 4 förluster, tror jag det är just nu. Man kan ju säga det, om man tittar på den här power ranking som tas fram varje vecka, så har de gått från att under försäsongen ha legat på 13:e plats till att nu rankas som det 3:e starkaste laget i hela Major League.
Så att, det är imponerande. Mm. Det är väl Houston på första och Cubs på andra, visst är det så?
Ja, exakt. Cubs har väl halkat ner där, de började väl säsongen på första plats där, men medan Houston har gått upp en hel del. Men om vi tittar på Baltimore så började ju de med att möta bara divisionsrivaler.
Mm.
De mötte Toronto i 7 matcher och vann 6 av dem. Och sen splittade de en serie mot Boston. 1-1 i matcher där. Och sen slog de även Yankees med 2-1 i matcher. Som ledde fram till den här veckans 2 matcher mot Cincinnati Reds. Där de vann 1 och förlorade 1 då.
Mm.
Så att de har förlorat en match mot varje lag de har mött. Men de har vunnit desto fler.
Ja, den här serien mot Toronto vet man inte hur mycket man ska ta med en nypa salt, eftersom de har inlett så otroligt dåligt, men ändå.
Det som ser ganska bra ut är väl ändå det som vi börjar titta på deras pitchers, deras starting rotation. Med Dylan Bundy har gjort det väldigt bra, Wade Miley och nu senast i natt Ubaldo Jiménez som ju, jag tror nästan pitchade 8 innings.
Ja, jag tror han fick en gamescore på 77 eller någonting, vilket är väldigt bra.
Ja, sen det är väl Kevin Gausman som har haft lite tyngre, men det vägs väl upp av den debutanten i Orioles, Alec Asher, som har gjort några bra starter här när, jag tror det är Chris Tillman, deras starter som finns på disabled list, va?
Ja, just det, han hade axelproblem.
Om man tittar mer i bullpen så har de ju kanske lite problem. Du minns Zach Britton, va? Closern som länge var med i diskussionen om att få Cy Young Award förra året, trots att han är en relief pitcher, va?
Mm, absolut.
Han, jag tror han kom på 4:e plats i den omröstningen. Han hade ju då en era earned run average på 0,54.
Ja, det är nästan,
det är ganska bra.
Grattretande bra alltså.
Ja, om man räknar om hans insatser alltså, så betyder det att han släpper en halv poäng på en hel match.
Ja.
Ja, han var också med ganska högt uppe i Most Valuable Player omröstningen, men efter att ha kastat en curveball i fredags så kände han av smärta i underarmen.
Just det, var mot Toronto, va?
Ja, och han hamnade direkt på disabled list där då. Och det är ju, det är oroande.
Ja, jag läste att de det ska inte vara så farligt, för de gjorde inte ens någon magnetröntgen. Men det är klart att det är oroväckande när deras closer och framförallt den bästa pitchen hamnar på DL.
Ja, och som du säger, det finns en del bra tecken här. Dels att det inte gjordes någon magnetröntgen, det måste man väl ändå se som ett bra tecken. Och sen så sitter smärtan tydligtvis lite närmare handleden än armbågen. Och i min värld då känns det också lite bättre ändå ju.
Ja, ja, precis. Så fort man börjar snacka armbåge så kommer man automatiskt in på Tommy John. Men
ja,
förhoppningsvis så slipper man det då. Men hur påverkas Baltimore's bullpen av det här då?
Ja, vi har ju den tidigare setup-mannen, Brad Brock heter han, va? Han kommer ta över själva closer-jobbet och det är absolut att han kan fylla de skorna på ett helt okej sätt så att säga. Frågan är kanske vem som då får representera att vara 8-inning guy eller setup-man då till Brad Brock.
Ja, jag vet inte hur det var i natt då när de slog Cincinnati. Då fick ju Brock en save i varje fall.
Ja, exakt.
Det blev väl 2-0 till Baltimore.
De har ju han Darren O'Day som är väldigt bra också. Han är väl en så kallad submariner, va? Eller sidearm kille.
Ja, de gillar
kille.
Det.
Han är cool. Men det mest intressanta om Orioles kanske inte ändå är pitchingen.
Nej, vi har ju en het spelare som kanske inte får spela så mycket.
Nej, det är väldigt spännande faktiskt. Trey Mancini tänker du på, va?
Ja, precis.
Han debuterade ju i Orioles i september, i höstas här, 20 september. Och i sitt andra at-bat visade han vart skåpet skulle stå när han slog en homerun mot Bostons Eduardo Rodriguez.
Mm.
Och det var hans första hit som en Oriole, och det har faktiskt bara 3 andra gjort. Slagit en homerun som sin första hit. Larry Haney 66 och Nick Markakis 2006 tillsammans med Jonathan Scoop för några år sedan. Så att, ja, han började bra och det måste man väl säga att det har han hållit i.
Ja, han leder väl ganska många statistikparametrar för Orioles.
Ja, typ alla.
Ja. Batting average och base percentage, slugging, homeruns och RBIs.
Ja, och mest intressant är väl RBIs, för han spelar ju, och homeruns, för att han spelar ju inte alla matcher heller.
Nej, varför är det så?
Nej, han har ju lite problem att ta en plats. Grejen är att han är ju framförallt första basman. Mm. Och den ockuperas ju av Chris Davis fram till... Jag tror han har kontrakt till 2022. Så att det är ju liksom... Mm. Stå där och vänta i 5 år kanske inte så roligt.
Nej, de lär ju inte bänka Davis med ett sånt monsterkontrakt.
Nej, och sen har du ju... En annan möjlighet skulle ju vara som designated hitter då. Mm. Å ena sidan så har de ju Mark Trumbo som gärna ställer sig på den positionen så att säga i slagordningen. Och mm. sällan så använder man väl ändå en ung rookie till att vara designated hitter. Utan Buck Showalter använder väl oftast den positionen till Mark Trumbo eller att liksom halvvila lite äldre spelare som just Chris Davis eller Adam Jones då. Så att,
ja, precis. Mm. På lite off day. Så, ja, men det har ju varit snack också om att han... Kanske skulle kunna gå ut på outfield och bli right field. Men det har ju inte spelat, tror jag, sedan 2011 outfield eller något sånt där.
Nej.
Och han fick väl några innings nu under spring training. Och hade en fielding percentage på 750, vilket ju inte är lysande direkt.
Nej, det kanske var lite small sample size. Men det är klart, alltså om han ska ut på... outfield så måste han ju få spela där regelbundet och mm. det är väl därför diskussionerna handlar om, dels så hade han ju kanske ens svårt att komma med i Orioles spelartrupp här för att mm. om han ska bli outfielder då kanske det är bättre att skicka ner honom till minor leagues där han då kan spela varje dag som outfielder och lära sig då mm. och långsiktigt så hade väl det kanske varit det bästa.
Ja, samtidigt så vill man ju inte skicka ner en sån spelare som producerar så pass mycket när han väl får chansen.
Exakt, jag tror, sa vi det, 7 homeruns på sina 12 första matcher.
Just det, det har ju tangerat rekord med vad heter han nu, våran Trevor Story.
Ja, från förra året. Trevor Story började också så och sen har vi en på 40-talet, Dino Restelli, som gjorde samma sak då.
Ja, så att man förstår att Buck Showalter har lite huvudbry.
Mm, men det är klart, alltså... Börja så här bra ger ju väldigt mycket annat positivt, alltså mm. som lag. Så att visst, det är väl helt rätt att låta han spela, tycker jag.
Jo, men det är ganska skönt att ha honom som en backup player mm. för det offensiva.
Och tydligtvis så verkar också hans slagträ ha något magiskt över sig. För om det var i söndags eller om det var i måndag så... Precis när Trey Mancini hade slagit sin homerun så sa ju Craig Gentry att han, ah fan, det verkar bra det där. Så han tog det slagträtt av Trey Mancini och slog en homerun han med. Och inte nog med det, så blev ju Manny Machado sugen på det där slagträtt. Så att han tog det och slog en homerun.
Ja, det är makalöst alltså.
Vi kan höra vad Buck Showalter sa om just den grejen.
Every game there's something here that I've never seen before. Every game in 20, 30 years, whatever long I've been doing this. So Trey hits his second home run and Gentry grabs his bat. So I'm going to give that bat a try. He hits a home run. Manny said, you know what, that's give me that bat, and Manny hit a home run. It's all with Mancini's bat. I've never seen that before. We were always trying, you know, when you're ahead like that, you're trying to be respectful of the opposition and not what have too much fun. But that was one where I just went, really? You kidding me?
Ja, det har ju slagits väldigt många homeruns så här långt mm. under säsongen. Och vem är det som leder nu? Det är ju Eric Thames, va?
Ja, precis. Trots att han inte slog någon i natt för mig.
På 7. Tillsammans med George Springer, som vi väl har nämnt också, i Houston Astros på 7 var, va? Mm. Är det inte så?
Precis.
Sen har vi ett gäng som ligger på 6. Du nämnde Bryce Harper, mm. jag tror Nolan Arenado och Cespedes, va?
Mm, han har varit ett.
Ja, har väl också 6 homeruns tror jag. Så ligger det till. Och ja, vi kan väl bara skrapa lite på ytan på Eric Thames där i Milwaukee Brewers. Det är ju en ganska udda karriär han har haft.
Ja, hur har den sett ut?
Ja, han spelade ju i Major League, jag tror det var 2011-2012. Men sen platsade han väl inte och blev nedskickad till Minor League. Så det... Tyckte väl han var sådär, så han drog till Sydkorea och spelade för NC Dinos i Changwon.
Så var det.
Men han spelade där i 3 år tror jag och liksom, ja, kändes väl väldigt bortglömd. Men mm. där var han stekhet och blev först i ligan att slå 2 cycles på en säsong. Alltså det är ju när man i en och samma match slår en single, en double, en triple och en homerun.
Ja, i någon, det behöver inte vara den ordningen precis, men...
Nej, men under en match så att säga. Man kan ju också få in en strikeout om man vill, om man har fem at-bats. Men just ja. De där fyra ska man ha då, det kallas för att slå the cycle, som vi har sagt. Och han var också den första i Sydkorea som kom med i the 40-40 club. Alltså att under en säsong både ha 40 homeruns och 40 steals. Mm. Och det tyder ju någonstans på att man är väldigt allround som spelare då. Man har både styrka och snabbhet.
Ja, precis.
Lite kuriosa, the NC Dinos, de har faktiskt inte mindre än 3 dinosauriemaskottar.
Alltså, det räckte inte med en, fick vi 3.
Nej. Dandy som är en Tyrannosaurus. Och sen har du Seri som är en Brachiosaurus.
Okej.
Okay. Och inte nog med det så... har de faktiskt en baby-dinosaur som heter Krong.
Krong?
Ja, okay. Jag vet inte om det är ett love child mellan Dandy och Siri. Men,
kanske det, ja. Får vi nästan ta reda på.
Ja, det måste vi göra. Så att, ja. Om vi bara ska nämna en annan sak med NC Dino, såg jag att Jeff Manship spelar där i år. Och det är ingen dålig spelare. Han spelade faktiskt för Cleveland Indians i World Series förra året.
Mm.
I höstas. Och ja. Fick 2 outs i 6:e inningen av Game 6. Så att annars så kanske det inte är ett steg i rätt riktning att gå från Major League till Sydkorea.
Nej, det får man ju säga. Det brukar ju vara tvärtom.
Ja, men där gjorde ju Brewers då ett jävla bra drag. De fick ju massiv kritik när de signade Thames från koreanska ligan till... Mm. Jag tror det var 3-årskontrakt och ganska mycket pengar. Jag tror i år 4 miljoner... Nästa år 5 miljoner och 2019 6 miljoners kontrakt. Och det var väl många som rynkade på näsan.
Ja, men de fick svar på tal.
Ja, första basmannen i Milwaukee Brewers. Det gäller väl att hålla lite koll på han då.
Ja, honom får vi hålla utkik efter under säsongen.
Generellt så går väl så att säga the home run rate upp i år igen, eller?
Ja, det verkar ju så. Allt tyder på det. Nu vet jag inte, efter nattens matcher så tror jag att den är 1,10 per match, va?
Mm. Och det är ju faktiskt mer än 10% högre än vad den var förra året vid den här tiden.
Mm. Vi ska ju tillägga att ju längre säsongen lider, desto varmare blir det och desto fler homeruns kommer det att bli.
Ja, det brukar absolut vara så. Och all time high slogs ju, var det 2000?
Ja, precis.
Där man slutade alltså på 1,17 homeruns per match.
Mm.
Och förra året var man ju väldigt, väldigt nära det, 2016.
Ja, 1,16 va, tror jag.
Ja, och jag tror att det var totalt sett var det väl 83 homeruns ifrån det här rekordet.
Mm.
5610 homeruns slogs förra året. Och ja. Det var, om man jämför med rekordåret 2000 så slogs det 5693 homeruns. Så det här ska vi väl hålla lite koll på, för går det att komma upp i snittet 1,2 homeruns per år?
Ja, det är ju lite grann drömgränsen som alla pratar om.
Mm.
Och just nu så har man väl en sån pace att den kommer att slås. Det vi ska säga om rekordåret då, 2000, det var ju att det här, vad vi kallar steroideran också.
Mm. Ja, verkligen.
Då Mark McGwire och Sammy Sosa slog rekord i par 10 minut. Alla upppumpade på diverse steroider.
Ja. Gillar du det här med många strike... inte strike, alltså många homeruns. För det är också så att strikeoutsen är ju också på uppgång.
Ja, precis. De har gjort ett jättehopp senaste åren.
Mm.
Jag tror. Så att det verkar som att man antingen slår homeruns eller får strikeouts.
Mm. Det finns ju vissa som tror att vi går mot en utveckling där vi hamnar bara i the three true outcomes. Alltså att utgången av ett at-bat egentligen bara kan bli 3 saker. Antingen en homerun, en strikeout eller en walk.
Ja, och det här är ju då hitter-pitcher matchup.
Ja.
För själva defense bakom pitcher-catcher involveras ju inte i de här 3 utfallen.
Nej.
Av ett at-bat.
Och det kan ju bli ett lite tråkigt spel liksom. Då kan ju matchen att lika gärna avgöra sin slagtunnel.
Jo, men precis. Och du var inne på det med Bryce Harper där. Att om han fortsätter sin home run pace, så kommer pitchers att börja kasta runt honom och därmed generera fler walks.
Exakt.
Och det blir ju väldigt tråkigt. Det är alltid kul att se home runs, visst är det så, men att gå mot en three true outcomes situation känns ju extremt tråkigt.
Ja. Sen vet jag inte om man kommer, om det går att märka liksom en skillnad på 1,2 eller 1,1 home runs per match i snitt liksom.
Nej, det vet, nej, jag vet inte heller alltså. Men så länge strikeout raten fortsätter att följa med, så
ja, det kanske inte är jättekul.
Halvtråkigt. Det som är lite märkligt är ju att det är bara 2 år sedan va, som homerun ratiot var nere på 0,86. Jag vet inte riktigt, jag har kollat runt lite grann och försökt ta reda på varför det har fluktuerat så mycket. Vissa människor har sagt att det är någonting med bollen, men MLB hävdar ju bestämt att så är det inte. Jag läste att John Lester, pitcher i Cubs, säger att hitting coaches uppmanar slagmännen att försöka slå högre bollar i luften. Alltså. Men till exempel 2014 då, när det var så låg home run ratio, var ju antalet flyballs högre än både 2015 och 2016. Så det verkar inte finnas någon definitiv tänkbar teori om varför det här plötsligt har liksom blivit en sån bump i antal home runs.
Nej, det var konstigt. Vi har ju det där, vi pratade om det för några veckor sedan, Justin Turners snack om att chansen till att beat the shift är att slå högre bollar, så att säga.
Mm.
Och då genererar väl det i flera homeruns. Men lite konstigt är det att det inte finns något riktigt samband där. Men det tydligaste samband, eller som man vet, är väl att pitchers kastar hårdare.
Ja,
alltså
det låter ju
hårdare och hårdare. Vi har ju fler skador på armbågar och fler homeruns och fler strikeouts. Det är ju helt klart så att det är ju ett tecken på att de kastar hårdare och hårdare.
Ja, och de kastar färre innings också. Och det är precis, och det har ju spelat självklart in. Kastar du hårdare så kan du möta bollen hårdare och få en snabbare exit velocity.
Träffar du så träffar du riktigt ordentligt.
Ja, exakt.
Ja. Men, man sjunger i slagträt.
Ja. Nej, sen läste jag någon annan teori om att där man hade gjort någon korrelation mellan antal homeruns under springtraining. Att det verkar följa varandra, homeruns under springtraining och homeruns under regular season. Då. Och sedan 2006 så var ju det flest antal homeruns på en springtraining i år då. Vilket tyder på att det skulle bli en liten rekord. Säsong. Och jämför man med under steroideran så var det 103 spelare som slog 20 homeruns eller fler. Och förra året var det 111.
Så det
spelar ju också på totala antalet homeruns. Så det är ju någonting vi får följa under säsongen. Jag tycker det är väldigt spännande. Och framförallt teorierna bakom vad det kan bero på.
Nej, men om vi ska avrunda Orioles-snacket lite kanske. Vi hamnar ju in på lite andra spelare och homeruns och sådär. Men det är väl som sig bör. Men vi kan väl i alla fall nämna att om man vill kolla in Baltimore så möter ju de rivalerna i American League East i helgen. Ett tidigt toppmöte måste man väl säga, även om Yankees är med i allra högsta grad i den divisionen. Men Baltimore möter alltså Boston Red Sox fredag, lördag, söndag. Och framförallt på söndag är det en bra sändningstid, 19:35. Så att den tror jag att jag ska i alla fall försöka klämma in. På söndag kommer jag säkerligen vara lika hungrig som jag är nu.
Det är så. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese. Ja, jag sitter ju här och tänker tillbaka. Det är ju ofrånkomligt att tänka tillbaka på vår Los Angeles-resa. Och tänka tillbaka på Dennis i Los Angeles.
Det var, oj, oj, oj.
Jag kommer inte ihåg om det var på fredagen där innan vi drog ut till Venice Beach. Eller om det var lördagen innan Troyens. Där vi galet hungriga klampade in på Dennis.
Mm.
och beställde skiten ur menyn, kan man säga.
Ja, det kan man väl säga. Du var ju helt absurt hungrig, i alla fall innan.
Va? Ja, det var jag. Och, men sopar man in sig en lite cola och en lite milkshake och mozzarella sticks, då blir det ganska svårt att få i sig en Dennis double cheeseburger.
Nej, jag klarade det.
Jag nafsade lite grann på något sesamfrö där innan jag fick nog.
Du fick skamset be om en liten doggy bag.
Men så därför tänkte jag att vi skulle göra lite mozzarella sticks.
Ja, det låter grymt. Det har jag aldrig gjort, så att det vill jag lära mig.
Ja, det är ganska enkelt faktiskt. Man börjar med att blanda 2 ägg och en matsked mjölk och vispar ihop det lite grann. Mm. Sen får du skära ut lämpliga stavar om du tycker det är bra för en mozzarella stick av en mozzarella. Och det här doppar man då i lite kryddat mjöl som man kryddat upp med salt och peppar kanske.
Mm.
Sen doppar man det i äggen och i ströbröd. Och sen så gör man samma sak igen, ännu mer ägg och ännu mer ströbröd. Och sen så ska man frysa dem ett tag, vet du.
Jaha, är det det som är tricket?
Precis. Mm. Och sen så då kan man ju välja om man vill fritera. Då ska det friteras i någon neutral matolja, 185 grader i 30 sekunder. Och då bör man ju naturligtvis ha en kökstermometer.
Mm.
Eller så kan man steka dem bara i oljan. Och då är det 1 minut per sida tills de blir gyllenbruna. Men man ska ju akta sig för att steka dem så hårt så att osten börjar sippra ut. Då,
det är inte bra.
Då har det gått för långt, kan man säga.
Då har det gått för långt.
Och ja, när vi var på Dennis så fick ju vi en liten marinara sås till.
Ja, just det. För att doppa i det här. Ja.
Mm. Så jag tänkte att man också skulle förbereda innan då. För att den kanske gör sig bäst kallt, jag vet inte. Vad tror du?
Mm. Ja, men det tror jag nog.
Men det är väldigt enkelt. Då tar man riktigt bra tomater som man krossar i en bunke och häller på lite vatten.
Mm.
Och så värmer man upp en halv deciliter olja i en stekpanna och så slänger man ner 5-6 klyftor skivad vitlök. Mm. Och här får man ju passa sig då, för att innan vitlöken börjar bli brun, annars blir det en ganska bäsk smak.
Ja, det är inte gott.
Nej, då har man
den misslyckats. Vägen har man gått några gånger alltså.
Ja, skojar du. Men då slänger man ner då, innan den börjar bli brun, slänger man ner tomatröran, saltar och så slänger man ner några torkade chili flakes.
Mm.
Och mot vad kanske alla experter tycker det förstås på det säger, så ska man inte ha någon oregano.
Nej, inte oregano. Nej.
Då kan man lika gärna slänga och börja från början. Men istället så kan man ju ha i valfri mängd basilika då.
Ja.
Och så låter det koka ihop i 15-20 minuter. Man kanske kan sockra den lite grann också om man vill få
lite grann.
En perfekt marinara sås. Så låter den kallna och sen så doppar man då mozzarella sticksen i det här. Och så njuter man och tänker sig tillbaka till Dennis kanske.
Exakt. Och vad dricker man till det?
Ja, det här dricker man ju faktiskt en iskall flaska Budweiser till.
King of beers.
King of beers.
Haha, grymt!
Yes!
Men du, vad var hans skämt nu igen? Kommer du ihåg det? Han som du köpte öl på, av på Chase Field där. Du höll ju på att kikna och skratta och tappa den där plastmuggen, va?
Nej, jag kommer inte ihåg det. Det var ju någonting om att varför man... Varför...
Jo, men så här, var det inte så här, beer won't make you smarter, but wiser.
Just det, så var det ju. Ja, det tyckte jag var... svinkul efter en bira, 3 timmars sömn och en tur genom Arizona-öknen.
Ja, men tror du han har dragit den några gånger?
Nej, jag skojar du. Tjena. Ja. Det är det som försörjer hans familj via dricksmuggen.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, nu har det blivit dags för veckans fråga och vi har ju fått in en herrans mängd med frågor, eller hur?
Ja, ända sedan vi kickade igång den här Fernando Valenzuela-tävlingen på Dodger Stadium så har det rasat in väldigt, väldigt bra frågor. Men om vi då ska börja med att annonsera ut vinnarna, de som får de här Fernando Valenzuela replica jerseyn.
Ja, håll dem inte på halster längre.
Nej, det är ju Anna och Zacke.
Okej, Anna och Zacke.
Precis, så att vi kommer ju kontakta er då och så med adress och sånt så ska vi skicka det här.
Mm.
Men det är ju inte den frågan vi kommer ta idag.
Nej, vilken kör vi idag då?
Idag kör vi Christians fråga.
Okej.
Okay. Som lyder som följer. Hej, jag har en fråga om tecknen som man ibland ser tränaren ge och där han drar sig i örat och rör olika delar i ansiktet. Vad betyder dessa och hur stor betydelse har de för spelet? Till vilken spelare ges tecknet? Är det alltid till catchen eller finns det även tecken för offensiven? Ja, det här var ju typ 50 frågor igen då, men...
Ja, okej.
Okay. Vad ska börja? Ja.
Nej, men om vi generellt ska prata om de här tecknena då man ger. Det är alltså, man vill ju ge orders ut till fältet till alla sina spelare. Både defensivt och offensivt, men man vill ju så att säga inte ropa ut sina taktiska grejer. Så därför gör man de här tecknena ju, eller hur?
Ja, exakt. Och man kan ju inte göra ett tecken, för att det är inte jättesvår att det är svårt att dekryptera. Utan man gör ju en teckenföljd då, där någonstans i följden finns det ett
vad ska jag säga, indicator,
ja, som man säger. Mm. Och så kommer det liksom tecknet efter det.
Du hade ju alltid indikatorn att ta det på höger öra.
Jajamän.
Jajamän, det var en klassiker. Så, att, så då vet man, efter man har tagit sig på höger öra, då kommer tecknet. Och då är det ju så att liksom, om man nu har tar sig på kepsen, då betyder det kanske någonting. Och, mm. ja. Så att det är därför man gör den här långa följden av tecken. Det ser ju krångligare ut än vad det är. Så att som spelare så väntar man bara på att coachen ska göra den här indikatorn, som till exempel är att ta sig på höger öra, och sen kommer ordern eller tecknet så att säga.
Precis, men om vi ska börja då med tecknena defensivt då, vad har vi där?
Mm, alltså det börjar ju med att coachen i dugouten, precis som Christian Hettan var, säger, mm. alltså då gör han den ut till, oftast till catchern som sitter och tittar in i avbytarbåset så att säga.
Mm.
Och han därifrån visar tecken dels för pitchern, så han vet vad det är för kast som ska kastas.
Mm.
Och catchern kan också dirigera spelarna ute på fältet.
Precis. Och sen kan man även säga att catchern... shortstop och andra bas visar tecken till outfielders för att de ska veta vilken pitch som kommer.
Ja, de gör det bakom ryggen så att säga, för de har ju hela outfieldet bakom sin egna rygg.
Mm.
Så att här kan man väl egentligen ändå säga att coach, eller catchen är coachens förlängda arm så att säga ut på spelplanen defensivt.
Precis.
Mm. Och ja, det är väl grunderna i det defensiva signalsystemet, eller vad man ska säga.
Ja, men precis, visst är det så.
Offensivt, då har man ju ingen catcher ute på planen, så då gör coachen oftast tecken till tredje bascoachen.
Mm.
Jag vet inte om vi har nämnt det här, men man har ju alltid coacher ute på planen också. En vid tredje bas och en vid första bas, eller hur?
Exakt, och första bascoachens roll då, det är ju att dirigera löparen på första bas då, styra honom vid pick-off moves eller när han ska stjäla, hur lång lead han ska ta när han ska hoppa tillbaka.
Mm. Så han har ganska fullt upp med det och hålla koll på framförallt hur pitchern, motståndarlagets pitcher beter sig, eller hur?
Precis.
Så därför ger coachen tecknena ut till den tredje bascoachen, för han ofta, ja, löpare kommer ju inte lika ofta ut ända till tredje bas, eller hur? Så han är ju mera ledig än första bascoachen.
Exakt. Tredje bascoachens roll är väl då att styra löparen på andra bas då, att vinka hem honom eller att hålla honom vid tre.
Ja, oftast är det ju det. Men framförallt, eller, och det är ju också att skicka vidare de här tecknena då, signalerna som coachen ger honom. Alltså coachen från dugouten ger signaler, tecken till tredje bascoachen som visar detta för slagmannen som ska upp och slå och löpare på bas, så att alla vet vad som ska hända. Ska det bli en bunt när man håller fram slagträet och bara liksom duttar iväg bollen, eller kanske en hit and run som är ett annat typ av spel där man säger åt att slagmannen måste slå på bollen eller gå för bollen, han måste träffa bollen för att löparna ute på bas börjar springa direkt när pitchen börja sin kaströrelse, eller hur?
Precis.
Eller det kan vara en stil. Så att det kan vara jättemånga olika taktiska grejer, så att alla vet vad som ska hända.
Ja, och det är därför man ser slagmannen efter varje pitch kliva ur eller ta ett steg ur batter's box och så titta på tredje bascoachen.
Mm. Och ibland, jag vet inte, ibland så gör ju coachen det här själv. Alltså jag minns nu när vi var på USC och såg Trojans, så gick ju huvudcoachen upp ur dugouten och ställde sig på gräskanten och gjorde en lång harang till hela laget. Minns du det?
Ja,
efter varje pitch. Och det här tog ju faktiskt hur lång tid som helst.
Ja, det här diskuterade du igår apropå pace of play, att det i kombination med att pitchen tar otroligt lång tid på sig. Hade man gjort någonting åt det, hade det åstadkommit mer än vad till exempel den här nya intentional walk-regeln gör.
Ja.
För att ja, det tar ju 20-30 sekunder att få det här tecknet, i och med att det är en lång harang han ska ge. Och nej, men det kan även vara liksom, om slagmannen får green light att gå för det.
Ja.
Eller om man ska hålla för att man tror att pitchen är skakig och det ska komma en walk. Eller, ja, det kan vara en mängd olika tecken. Men precis som du sa, de vanligaste är väl om det ska bli en steal, om man ska bunta eller om man ska köra en hit and run.
Exakt.
Fick vi med allt?
Nej, men jag hoppas det. Jag hoppas att Christian, var det så?
Jajamän.
Blivit lite klokare, och det kan ju vara intressant när man är och tittar på en match, antingen live eller på tv, och ser alla de här tecknena som görs, så kan det ju vara kul att och veta lite mer om hur det funkar bakom detta då. Innan vi stänger ner för den här veckan då, glöm oss inte på Twitter och Instagram. Vad heter vi där?
Vet du veckans MLB?
Jajamän. Och på Facebook då, vad heter vi där?
Där heter vi Sunday Funday.
Yes. Och även om vi har fått in lite frågor, så vill vi ju gärna att ni ställer fler, eller hur?
Ja, skicka till hello@sundayfunday.se, för det är ju grymt kul att läsa dem, och det är grymt kul att ta upp dem i programmen.
Ja, du har ju den inboxen med dig när du går där upp och ner för Venice Beach, va? Big dog. Dag som natt.
Dag som natt.
Jajamän. Och du älskar att leverera de där svaren. Det är ju kul för mig med. Sen fick vi ju faktiskt frågan om hur man kan annonsera här i podden, så att vi skrev ihop några små korta rader om det, och om man är intresserad så kan man läsa mer om det på veckansmlb.se/annonsera. Så gå in där om du vill veta mer. Kanske passar ditt företag att höras i den här podden, eller så kan du ju låta oss pusha för dig och din fastball. Eller hur?
Varför inte?
Det kan ta dig all the way.
All the way.
Ja, men då återstår väl inte så mycket, va? Eller har du något att tillägga?
Nej, jag tror inte det. Jag ser fram emot helgen som vanligt.
Det ska bli jäkligt kul, och vi kan väl avrunda veckans avsnitt som vi brukar med lite musik.
Yes.
Och jag är så jäkla glad att vi äntligen snackade Eric Thames idag. Så vi kan svaja oss ur det här avsnittet med ingen mindre än Los Angeles-sonen Skrillex.
Oj då. Va?
Jag vet inte tusan om det inte hade varit så att om jag hade spelat i Major League, så hade det här varit min walk-up-song också. Och titeln bär samma, vad ska jag säga, utrop som uttrycket som de här The Lost Boys använder i filmen The Hook. Eller Hook heter den väl bara, den här filmen om Peter Pan.
Ja.
Jajamän. Så vad säger du? Det är väl dags att låta Sonny Skrillex More med låten Bangarang ta oss in i helgen.
Chipperella på er.
Ciao.
Bang your own bass.